Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfvenhjelm och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Silvia Ingste Åkermark och är brottmålsadvokat.
Och vi tänkte i det här avsnittet prata lite om 2019 eftersom det är ett nytt år.
Ja, det känns ju helt sjukt. 2020.
Ja. Jag är ju sån här som, jag lever här och nu väldigt mycket. Jag tänker inte tillbaka så mycket på livet. Och jag tänker inte så mycket fram heller. Jag har tänkt på det om jag jämför med min man till exempel. Han måste alltid ha något att se fram emot, någon resa eller planera. Jag är ingen planerande typ utan jag lever här och nu.
Vet du vad ett av mina mål är för 2020 då?
Nej. Att vara mer närvarande eller? Nej.
Träffa din man.
Ja, exakt.
Jag har ju aldrig träffat honom.
Nej, det måste vi. Ja. Det ska vi få till.
Det tänkte jag på i morse.
Nej, men kanske inte existerar.
Nej, men för vi ska ju lite, för 2019 började vi faktiskt med den här podden.
Precis.
Så det var det lite vår tanke var att vi ska summera lite både podden och vårt, vad som hände i vårt yrkesliv, men även medialt och annat. Mm. Så vad var minst typ bäst av 2019, Nina, just vad det gäller ditt jobb?
Ja, men dels att vi började med den här podden. Det har ju varit en väldigt rolig, vad ska man säga, erfarenhet. Väldigt utmanande, men som har gett mycket positiv energi. Men det jag framförallt kommer att, det jag främst tänker tillbaka på nu när jag funderar det här i på vägen hit, det är ju egentligen alla klienterna man har träffat under året och de människorna man har lärt känna, dels äldre klienter eller gamla klienter som man känner sedan tidigare, men även alla nya människor man har träffat. Så det är väl egentligen det jag kommer ta med mig. Sen är det ju de man arbetar med på byrån, alltså mina tre kollegor som jag, ja, men man håller väldigt kär. Och vi var på Ibiza här i höstas och hade konferens där. Det kanske inte är det vanligaste stället man åker på om man ska ha konferens. Men det valde vi att göra. Festade ordentligt. Men det är för att det är så också väldigt tungt arbete det här. Så att man måste ju komma ifrån och på något sätt få ny energi. Det är väl egentligen det. Och sen också har jag tänkt på att jag kommer minnas alla vårt gäng också. Vi är ju några
grupp åtta.
Grupp åtta är några kvinnliga advokater som umgås regelbundet och utbyter erfarenheter och stöttar varandra. För det har varit ett ganska tufft år också. Det har varit liksom lite så här dålig energi i själva advokatbranschen. Mm. Alltså det har varit mycket negativt här nu under slutet. Och det är ju tråkigt att det har varit så. Men det kommer säkert leda till förbättringar.
Ja, precis. För jag tänkte på det nu när jag åkte tunnelbanan hit. Lite vad jag ändå, för vad jag då minns bäst av 2019, just yrkesmässigt. Och då var det ju såklart det som nu vi har pratat om även i podden. Det var ju ett väldigt uppmärksammat, väldigt allvarligt våld i nära relationsärende. Som var bland annat synnerligen grov misshandel som blev. Jag tror att det är den mest, femte mest lästa artikeln i DN i år. Men ändå vad positivt, mycket positivt den har fört med sig. En medvetenhet och det här enorma intresset ändå finns för att göra något åt det här. Man märker, det finns ju det där, för den är så pass läst. Och att många diskuterar den. Och jag känner att det håller på att hända som i samband med MeToo. Att man ändå är med om något. Jag tror att vi kommer vara med om en förändring. Och att vi är precis mitt i det. Och samma gäller vår bransch. Att vi jobbar ju för en förändring. Men man känner att det börjar hända lite. Och fler blir medvetna och vill förändra. Det gäller även män. För främst är det faktiskt män som måste också vilja förändra världen. Som att de inte ska behålla allt själva. Mm. Så jag tycker ändå och att vi ger varandra så mycket. Att det är systerskap att vi ger varandra. Vi stöttar varandra väldigt mycket. Och att en av våra kollegor nu var ju med en artikel. Som blev också väldigt uppskattad. Och då börjar ju andra kvinnliga kollegor från resten av landet höra av sig. Och dela med sig sina erfarenheter. Jag tror att det kommer. Man märker det även samfundet. Så jag är positiv inför 2020.
Men verkligen. Nu kör vi.
Eller hur?
För ett tag där kände jag, gud, jag orkar.
Du är lite mer humörfärsk. Du kommer hit, men jag ska sluta.
Men mitt humör, det går upp och ner. Jag är väldigt positiv som person. Men sen har det varit mycket... Jag har suttit på många väldigt jobbiga mål under året. Jag tänkte tillbaka på det. Gud, vad mycket skjutningar och hemskheter jag har suttit på. Både varit målsägande beträde, men även varit försvarare. Och det är klart, det är... Det tär på en. Men det är ju också det som gör det här jobbet så otroligt kul också. Man får se så mycket. Vi får ju världens mest... Alltså det är ju otroligt vad vi får se i vårt jobb och vilka vi får träffa. Och jag tänkte på det. Om man hade arbetat på en vanlig arbetsplats och suttit på samma ställe varje dag och träffat samma kollegor. Alltså vårt jobb, vi träffar nya människor, är på nya ställen varje dag. Man vet ju inte hur en vecka ser ut. Det är otroligt kul.
Nej, för vi hade en hel dag med vår byrå i fredags. Och då hade vi först Mia Törnblom kom och hade en liten föreläsning och gjorde övningar med oss som var otroligt uppskattat. Och sen spelade vi paddelturnering och sen avslutade vi med julmiddag på ett hem. Men det är typ den enda dagen på hela året som vi alla har varit tillsammans. Så det är ju få arbetsplatser där man ser så sällan just allihop. Alltså nu var det alla juristerna. Vi har även adminpersonal, men vi var bara själva juristerna. Och det är så viktigt att ändå just ta den här hela dagen. Och vi fick sitta bland annat med Mia Törnblom och så skulle vi börja, som hon sa, en obehaglig liten övning. Att i 2 minuter, för jag fick börja, för jag har ju också gått hos henne, så hon kände ju sig att jag kunde vara trygg i den rollen, men att säga vad jag är bra på. I 2 minuter så skulle alla göra det. Vi skulle gå runt inför varandra, säga vad man är bra på. Det är helt speciellt.
Och ganska spontant också.
Ja, ja, helt spontant. Vi sitter om det här. Så det var ju bara att fläska på. Nej, men det var ju svårt. Eftersom jag är chef också så vill man så. Men jag bara tänkte att nu vill jag inspirera dem. Och liksom. Men det var ju ens driv och ambition. Som också kan vara negativt, men ändå som har gjort att man har hamnat där man gör. Men även som vi pratar om, både du och jag är väldigt snabba i huvudet och vilken fördel det är i när man sitter i en förhandling. Och det har alltid varit en framgångsfaktor även i åklagare och man ser rätt sammanhang. Men jag glömde en sak som både du och jag också är nyfiken, kom jag på. För att min nyfikenhet har ju också gjort att jag kommit dit jag är och att jag är väldigt ifrågasättande. Jag vet, min pappa sa att du är helt... Du är så här typ sinnessjukt ifrågasättande.
Det är väldigt modig också. Alltså.
Ja, mod. Men det är två andra. Men det var så kul att lyssna. Men sen skulle de andra i en minut säga vad man, alltså överrösa med typ så här komplimanger, vad man är bra på.
Ja, åt de andra.
Okay. Ja, det är ju nästan lite så här. Ja, men det är också, det kan vara jobbigare att höra också. Man blir så nästan lite generad. Men det är en boost, ja. Så det var, och vi... För den största utmaningen 2019 för min egen del var ju att vi har ju då blivit dubbelt så många på vår byrå. Vi har fått en mycket större lokal och vi har haft liksom hyra och en massa utgifter. Men liksom vi har verkligen förändrat hela vår verksamhet. Och trots det har vi verkligen lyckats bygga en helt otrolig sammansvetsat gäng. Jag är så stolt över dem och jag blir så rörd över att vi ändå lyckas hitta de här människorna. Men jag tror att mycket handlar om att vi har samma värdegrunder. Plus att när vi satt där så insåg jag att alla de här, ingen av dem är avundsjuk eller missunnsam. Det är så viktigt att inte vara det. Och jag mår väldigt dåligt av människor som är det. Och det finns så mycket i hela brottsbranschen. Det gäller åklagare, domare, advokater, så mycket skitsnack och alla jämför sig. Men ha då den här lilla ön utan skitsnacket och avundsjuken och missunnsamheten. För att när man gör en sån övning, när man ska också gå runt och säga om varandra vad man tycker... Då har jag alltså varit på arbetsplatser där någon sa, varför sa hon så om honom och inte om mig? Alltså man börjar jämföra. Men det är så här, det är det som är livsfarligt och förgiftande stämt. Om man börjar jämföra, varför sa ni inte så om mig? Här var det bara, jag tänkte ju inte ens vad man säger, för man börjar ju väldigt spontan. Så det vi är väldigt stolta över, men sen ska vi försöka behålla det här. Mm. Det är ju utmaningen för 2020. För vi vill ju inte skapa den här konkurrensen dem emellan heller.
Nej, men precis, för det är ju, den här branschen är ju väldigt konkurrensutsatt. Alltså, alla, vad ska man säga, vill ha del av kakan. Alltså, det är inte så att vi måste ju arbeta för att få de här målen och visa att vi är duktiga, och även hos domstolarna att bli förordnad. Så det är klart, och det är fler och fler vill ju arbeta med det här också. Mm. Så att man märker ju att det har blivit en mycket, mycket mer högre, vad ska man säga, konkurrensutsatt situation. Och det här innebär ju att det är, ja, men som du säger, det kan leda till misstänksamhet. Alltså alla vill vill ha de här målen. Och då är det ju väldigt viktigt att man också, jag tänker bara på stort, inte bara i byråvärlden, att man också gemensamt, alla vårt kollektiv, att,
ja,
man, att vi på något sätt, det är inte det som vi ska hålla på med, utan att man ska boosta varandra, och så kanske det går jättebra för en advokat. Och, alltså, det handlar ju om att ge så mycket och inte bara tänka negativt. Men jag håller med om att det är väldigt viktigt att försöka också behålla de ni har nu anställt. Ni är ett grymt gäng, men den här branschen är ju väldigt, vad ska man säga, många byter arbetsplats på ett sätt som inte har varit så. Alltså för 10 år sedan var det ju inte på det här sättet. Utan man startar eget ganska tidigt och man byter arbetsgivare. Så man kan inte på något sätt förutsätta. Du kan inte förutsätta att de kommer att vara kvar, Silvia.
Nej. Men då finns det andra. Jag skojar bara. Nej.
Men det är ju speciellt.
Ja, för det är svårt att hitta. Fast det är många som vill jobba med det. Så är det ändå svårt att hitta bra
personal. Ja, men det är det. Och det vet vi nu. Vi håller på, om ni lyssnar här, så är vi ute efter en advokat, en som vi behöver anställa. Men det är också svårt att få, alltså, hitta bra kandidater.
För det ska också vara med rätt profil. Precis. Och ha rätt erfarenhet. För att just nu är det ju så här, om ni ser till stort typ så att man är specialist och verkligen liksom på tå. För det är, alla kallar sig specialister idag och alla tycker att man är enorm erfarenhet. Men så är det inte. Man får verkligen skrapa lite på ytan och se vad har de för erfarenhet egentligen. Jag kan bli provocerad när jag går in också in på sociala medier. Och folk kopierar ju hejvilt varandra vad man skriver. Men man får försöka släppa det. Men det är ju svårt. Men jag vill ändå gå in med det här. Jag tycker det är härligt att vi går in sån. Det är därför jag också tycker om att podda med dig, Nina. För att du är också sån person. Du är väldigt öppen. Men inte heller så missosammanskjort. Vi blir så här, wow, har du det målet? Inte så bara, varför har Nina fått det och inte jag? Jag skulle aldrig tänka så. Och det, om man tänker så, tror jag, då måste man jobba med sig själv. För det bara förstör. Liksom, för bara, det finns ju så mycket mål.
Ja.
Och det händer så mycket. Men då får man väl se till att själv skapa sig det. Bara för att någon annan har det. Det kan ju bero på något. Men jag menar, det är liksom inte mänsklig rättighet att få massa olika mål. Alltså man får kämpa. Och både du och jag lyssnar på faktiskt flera av våra avsnitt i helgen, för min man ligger lite efter. Så när vi åker bil brukar vi lyssna, vi åker lite längre. Det gjorde vi i helgen. Och han var så superimponerad, framförallt av när vi intervjuade Madeleine Sundell. Han bara, wow, han fick lära sig mycket också, fast han då har jobbat med det 25 år. Mm. För att han kan inte så mycket just om människohandel och hela, han bara kallar sig civila samhället till exempel. Att man kan faktiskt lära sig. Jag blev också så här, det är kul att lyssna på gamla avsnitt. Mm. Jag blir inspirerad av det. Men också vår energi, vad vi ger varandra. Det är ju en litet andningshål att komma hit och få träffa dig. Jag kan ju sakna inte vi träffas, jag bara nej.
Men också att vi är öppna på ett sätt som vi, ja.
Och det får ju mycket feedback också. Ja. För att vi är så tacksamma. För ett mål såklart för 2020 är ju med vår podd. Vi vill att den ska spridas ännu mer. För vi får ju väldigt, väldigt mycket bra feedback. Men mer till andra människor. Inte bara kanske jurister, residenter. Alltså lite andra. För det, vi får ju nästan veckovis här. Man blir ju så här, wow, vad kul att det finns många som lyssnar. Men man vill nå ut till ännu fler.
Ja,
känner jag.
Och gärna få. Alltså om ni har idéer på ämnen. Eller vad ni vill lyssna på. Eller vad ni tycker att vi ska fördjupa oss i. Så hör gärna av er till oss, så gör vi det såklart.
Vi mejlar, för vi har gått igenom en hel del, men det finns ju mycket kvar. Vi kommer bland annat nu framöver prata bland annat om enskilda anspråk, vad det egentligen är, skadestånd i Sverige. Och till exempel hotbilden som finns mot alla i rättsväsendet tänkte vi inleda året med, för det har vi fått lite också tips om. Jag har ju en student som jobbar extra hos oss, han är väldigt intresserad av att ge oss tips, och vi är tacksamma för det.
Han är superbra.
Ja, för han blir väldigt inspirerande. Men annars medialt det här året, det har varit väldigt tyvärr, och det var också en bidragande orsak att vi startade podden, är ju de här negativa strömningarna i samhället mot just mot hårdare straff och mot gängkriminalitet. Man kan ju förstå, med tanke på alla skjutningar, det är fruktansvärt. Men det är väldigt mycket så här, vi och de tänk och att man liksom bara fokuserar på hårdare tag och inte ser till vad som egentligen behövs. Alltså mer...
Och själva orsaken till att vi har hamnat här. Mm. Och det var ju, som du säger, det var ju en anledning till att vi startade podden, för vi har blivit så otroligt... Man blir ju väldigt ledsen över hur strömningarna går just nu i samhället, men också de senaste åren. Och nu är det ju också hårdare tag, mer poliser, längre straff. Och vi som arbetar i den här branschen, vi vet ju... Alltså vi är mitt i den. Mm. Och många av de som bestämmer politikerna, de har egentligen ingen aning, för de träffar inte de här personerna. Alltså vi sitter ju, vi får ju verkligen en direkt inkörsport i den här problematiken. Mm. Och vi får träffa föräldrar, vi får träffa jätteunga personer som hamnat på glid. Och, jag kan bli väldigt frustrerad när personer som egentligen inte vet så mycket har så mycket åsikter. Jag var på en fest här i helgen och direkt, det är inte så att jag alltid säger vad jag jobbar med, för det blir alltid hur kan du försvara någon som har begått ett jätteallvarligt brott och det där, man orkar liksom inte. Men då var det många som ifrågasätter och varför är det inte strängare straff och hur kan det vara på det här sättet, och många av dem som var på den här festen, det var ju fantastiskt rolig fest, men det är ju, vad ska man säga, ett umgänge som kanske inte, de är inte uppvuxna i de här områdena, så de har inte levt på socialbidrag eller haft, de har haft helt andra förutsättningar när de växer upp, och det är någonting man inte tänker på, alltså att det handlar ju väldigt, väldigt mycket om var du växer upp och vad du har för förutsättningar, hur skolan är, vad du har för kompisar, hur familjesituationen ser ut, om föräldrarna är utbildade, alltså man tänker ju inte på det är lätt att sitta och säga om man nu har en privilegierad bakgrund, jaha, men hur kan det vara på det här sättet? Och det kan jag känna med det här arbetet, att man är någonstans mitt emellan. Man får en inblick i något som jag, hade jag inte jobbat med det här hade jag aldrig vetat om det här. Och det är ju väldigt häftigt. Men det är ju ett problem också, för att vi ser ju också att de här överfulla häkterna till exempel, alltså de överfulla fängelserna, alltså man ger inte pengar till domstolarna, alltså man vill bara ge pengar då till poliserna och så tänker man inte alla stegen längre.
Det är så kortsiktigt hela tiden. Och jag håller med dig att eftersom vi lever i ett av världens absolut bästa länder och fortfarande säkraste, så är det ju, jag är lite rädd för utvecklingen. Jag är väldigt rädd för när man läser att SD skulle vara det största partiet. Men det är ju såklart att man får ännu mer energi att jobba det man gör och påverka. Men jag önskar att alla människor då som har det så bra, man kan vara jourförälder, man kan ställa upp och vara kontaktperson, man kan bidra mer till, om man nu har så mycket åsikter om vårt samhälle, då kan man också faktiskt bidra till och göra det till ett bättre samhälle, men de flesta gör ju inte det, utan de har bara en massa åsikter som kanske också förvärrar det för de här människorna och skapar ännu mer utanförskap. Man kan ställa upp och man kan som läxhjälp om man är ung, alltså det finns så mycket. Men å andra sidan, jag kommer ihåg att jag ville jättegärna hjälpa till när jag pluggade och var ju sån här, du vet, mentor eller kontaktperson för unga tjejer och så, men det var så svårt att få reda på hur jag skulle gå tillväga. Nu är detta länge sedan. Det har blivit lite bättre, men fortfarande så kan det vara svårt just... Så jag önskar till exempel att socialtjänsten andra gjorde det liksom lättare för människor att kunna söka. För jag vet, många poliser är det. De även nu när de är äldre, liksom, de är alltså tar kontaktpersoner och jour, för de har sånt samhällsengagemang. Poliser får ju oftast väldigt mycket skit. Men väldigt många poliser som är bra, de flesta poliser är bra, är också väldigt bra människor, så de har sånt samhällsengagemang, så de vill fortsätta ställa upp och se ju, de vet vad det kan betyda att vara just den här kontaktpersonen för någon, eller man är jourfamilj eller sådär, så jag, det är faktiskt min uppmaning till, börja fundera, sluta klaga.
Exakt, gör någonting.
Ja, verkligen, alla kan, och vi är så oerhört privilegierade. Och det gäller också att vi vill få in, om man nu pratar också om den här, många kan prata om en kvinnosyn och allt det här patriarkala och vissa samhällen, men då måste ju vi också få in de här kvinnorna i vårt samhälle. Det är också vår skyldighet. Man kan ju inte leva i Sverige och liksom aldrig kan få gått utanför dörren och inte kan svenska språket. Alltså man måste skapa en tillgänglighet och göra och inte fördöma dem hela tiden, utan vara mer öppna mot dem. Och det var det som var så intressant just med det här när vi intervjuade Madeleine Sundell. För vi pratade väldigt mycket om de här grejerna, tror jag, utan att tänka på det. Det blev så tydligt igår när jag lyssnade igen. Men vi har hela världen i Sverige och vi kan ta lära oss och vi kan liksom förverkliga oss själva här mycket mer. Men också vi måste ju ta vara på de som är här och inte stöta bort dem. För vi kan inte, alltså vi måste ju liksom utveckla vårt samhälle. Men även såklart med jobb och så brukar vi säga att det alltid raljerar och att det alltid är högkonjunktur. Men jag hoppas ju att det också ska bli bättre nu vad gäller våld mot, framförallt är det kvinnor då som blir drabbade i nära relationer. Det blir mer stöd till dem. Att man tar det på allvar, det är min förhoppning. Mm. Och man också då får möjlighet mer som advokat att kunna jobba mer specialiserat. Jag hoppas att våra domstolslistor ska kanske bli på ett annat sätt vad gäller förordnaden. Alltså det finns mycket vi jobbar med ju som vi vill förändra i vår bransch också. Men jag tror ändå, fast vi jobbar med det vi gör så ser ju inte vi svart på utvecklingen. Alltså i själva,
nej,
i samhället. Ja, men jag är mer, ja, vad vi ser negativt är ju på alltså alla andra, ja, alltså de som inte är del av det här.
Strömningarna i Sverige just nu. Som, ja.
Och så kan folk tycka att vi är naiva, men det kan bli så här, vadå naiva? Vi jobbar ju i det.
Vi alltså, ser det.
Ja, vi är ju inte obegåvade människor.
Vi sitter på skjutningar. Alltså vi får träffa de här personerna.
Och det är människor.
Ja.
De har också drömmar, men de har hamnat där under viss, på grund av vissa saker. Och vi män, de får inte bli utsatta från början. För då vinner vi inte tillbaka dem.
Nej. Sen tänkte jag, nu var vi inne på lite, vi hade ju tänkt det sämsta med det här året. Mm. Men det är ju lite det vi pratar om. Men jag tänker, vad har varit den största utmaningen för dig, Silvia?
Ja, men det har nog varit lite det här, just med själva vårat byrå då. Men utmaningen annars har ju varit, jag har lärt mig lite hantera, tror jag, min stress och min ångest. Det är så mycket gott till Mia Törnblom. Men, och jag har haft den bästa hösten på 12 år. Alltså, det är min stressfulla kan man, hösten.
Men du har ju gjort otroligt mycket. Alltså, du gör ju väldigt mycket
annat. Ja.
Så är det. Föreläsningar, alltså, du åker runt i Sverige. Alltså, du är ju väldigt engagerad på andra plan nu. Förutom att du, precis, behöver inte vara i rätten.
Men faktiskt. Det har,
men inte
varit,
det också väldigt, tar mycket av din energi. Alltså, du måste förbereda dig. Och,
mm. Jo, det gör det. Jag tänker kanske inte på det för det är väldigt stor där. Jag bara, och varför har jag gjort det här?
Så är det alltid.
Man bara, jag är helt dum i huvudet. Men man bör också bli trygg i sig själv, tror jag. Man, ja, känner att man kan. Alltså, framförallt när jag pratar om saker jag kan, det är det. Jag tackar nej till grejer. Om de vet, för de ringer ju både ibland från tv och så här, radio och vissa ämnen. Då rekommenderar de andra. Och det är så bra, du och jag kan bara ta Nina mycket, mycket mer det här än mig. För att främst utmaningen förutom det, det är lite att hantera den här, just också bara hur sjukt också med marknadsföring, alltså våran bransch är, att inte bli så här provoceras ihjäl sig och att, ja, att den är så, ja, men lite, som vi pratar om, att inte kompetens är det egentligen som lönar sig, utan man ska vara, och det har varit en utmaning att hantera, att inte bli så här bitter utan se framåt, att nej, jag tänker inte falla i den fällan, jag kör på min magkänsla. Jag tänker aldrig bli som vissa som jag konkurrerar med. Jag kommer inte. Då får det ta längre tid.
Det är det.
Att
nå
med det, eller, ja, hur?
Att se långsiktigt på det här. Om vi vill jobba med det här i framtiden, då är det bättre att ta det steg för steg.
Mm.
Och inte falla in i, ja, vad ska man säga, att man ska konkurrera på det där sättet. Alltså det är inte, du måste hela tiden utgå från vad som, ja, känns bra inom dig.
För både du och jag har ju verkligen lämnat, som vi pratat om, barn där vi verkligen var väldigt framgångsrika på ett annat sätt. Man lämnar den som är mest framgångsrik och går till något annat. Vilket såklart tänker man nu efterhand. Men det var för att du och jag är modiga. Eller vi tycker det är spännande. Men du har ju, eftersom jag är ändå liksom, nu kan jag ju slappna av lite mer som anställd. Men du får ju verkligen kämpa på nu ändå. Som, du har ju supermycket spännande mål. Men du får ju jobba stenhårt.
Ja, jag jobbar hårt. Ja. Jag har haft den värsta veckan någonsin, på hela året förra veckan. Det känns ju bra inför nästa år. Aj gud, alla häktade klienter jag hade skulle ju ut. Så mina rättegångar innan då julen. Och det är ju för sig bra att få det. Det är ju skönt att liksom få rättegången avklarad innan jul, så att det inte blir mitt i nyårsveckan. Och vissa av de här klienterna har ju följt hela hösten och då vill man ju inte lägga upp. Alltså man kan ju lägga bort det till någon annan, alltså att någon annan kollega eller någon som arbetar då kan ta det. Men vissa mål är ju så känsliga, där en person man kanske har träffat varje vecka och man kanske är den enda personen som har träffat den här häktade klienten under flera månaders tid. Och då kan man ju inte bara lämna den i sticket på det sättet.
Nej.
Så att det är ju, och det kan vara speciella typer av mål. Så att den här veckan jag hade nu, ja, det var, jag har suttit uppe till 3 på nätterna och förberett de här pläderingarna. Och det har varit väldigt allvarliga brott. Och jag hade ett försök till mord här nu i slutet av veckan, där åklagaren yrkade 12 års fängelse för min klient. Och då känns det som att det är, alltså man har ett väldigt stort ansvar att göra ett bra jobb.
Som försvarare.
Ja, som försvarare. Att, alldeles oavsett vad som händer och vad utgången blir, så är ju mitt uppdrag, det ska ju jag absolut göra på bästa sätt. Så att det är klart att jag har haft man har en stor press på sig. Och jag kände så här, men gud, alltså, att man gör det. Alltså, jag kan få så där, fast jag blev så engagerad. Alltså, det är ju så häftigt att ha ett jobb där man känner sånt engagemang. Alltså, jag är beredd att sitta uppe på natten för att det här ska bli så bra som möjligt. Alltså, jag kan inte sitta där oförberedd, utan det ska vara... Jag ska vara på topp. Och då...
Och du är, måste jag säga, du är ju alltid det. Alltså det är få som är så engagerade och pålästa som du är. Du är liksom, du är ju toppskiktet, så grym advokat. Ja, men du är verkligen det, och jag tycker att dina klienter ska vara så tacksamma. Jo, men på riktigt. Nu säger inte jag det här för att jag känner dig, utan jag är då väldigt elitistisk och är känd för det. Men du är liksom, det är så kul, och jag blir så inspirerad, för jag går ju själv också väldigt ofta in i mina mål. Men att vara... Nej, de gånger jag är försvarare, det är ju ändå en press. Så det är också ganska, inte tillfredsställande, men någonstans att man känner ibland att man kan påverka. Mm. Det är ändå något väldigt fint. Alltså när man kan visa och få mer nyanserad bild, till exempel kanske inför, om det handlar om påföljden. Eller såklart om de är oskyldiga, men om de inte är det.
Med förmildrande omständigheter, och visa att det här är också en människa. Alltså att få fram att... En person som de flesta kanske ogillar då när man kommer in i rättssalen, och det är målsägande som mår väldigt dåligt, och så är det många åhörare. Men att det här på något sätt lyfta fram den här personens berättelse och få fram de omständigheter som har betydelse. Alltså man kan påverka, man kan göra jättestor skillnad.
Och ta det på allvar också.
Ja, och det är också komplicerat i det här fallet. Det är fråga om uppsåtsbedömning, nödvärnsputte, alltså sån här inbillade nödvärnsinvändning. Alltså, i det här fallet var det också en psykisk problematik. På vilket sätt påverkar det? Alltså det är många olika parametrar man måste gå igenom. Jag tänkte på det, bara, det är komplicerat. Man kan, en del tycker jag, ja, men brottmål är inte så komplicerat, men det är svårt.
Det är jättesvårt.
Och det var också så, jag lyssnade på en podd här, jag tror den heter Relationspodden. Jag är väldigt intresserad av relationer. Jag tänkte på det, att om man jobbar med det här, då är man ju intresserad av psykologi och relationer, eftersom det är ju det handlar om, brott. Det finns ju en anledning till att folk begår brott, och det har vi ju varit inne på. Men då så var det var om självkänsla, hur man boostar sin självkänsla på bästa sätt. Och då så sa det var en psykolog som sa så här, det har jag aldrig tänkt på, att utmana sig själv, att göra någonting som man verkligen är, alltså det är ansträngande och jobbigt i stunden, men att du efteråt känner bara, men gud, jag klarade det här, istället för att alltid göra samma sak. Att utmana sig själv, det är världens boost för självkänslan. Och det har inte jag tänkt på, att det man nästan dagligen gör, att det på något sätt kanske, att det stärker ändå, alltså i grund och botten, att jag är värd någon, inte bara självförtroende att, nej, ja, men jag klarade det här, utan att man vågar, att man ändå på något sätt, ja.
Ja, och vi har pratat om det tidigare, att vi önskar fler också vågar det. För jag vet, jag skilde mig, jag var gift tidigare, jag var 34. Och det hade jag, för jag gick en yogalärarutbildning då. Och det handlar mycket om det. Yoga handlar mycket om att get out of your comfort, life begins at the end of your comfort zone. Jag hade det som ett mantra. Det är ju jobbigt, men man utvecklas ju oerhört mycket. Jag tror det är det jag menar också, man blir trygg i sig själv lite, det där med att, ja, men om man är med på någon tv eller någon föreläsning, att det är ju fruktansvärt när man väl står där. Men man blir så stärkt av det någonstans. Att man blir lugn. Konstigt. Men det är fascinerande.
Och jag brukar tänka, just när jag går in i något riktigt jobbigt mål, eller när jag har väldigt hög press, så brukar jag tänka på vad jag har klarat tidigare. Så att det blir som en boost. Ja, men jag, det där liksom, och det där och det där. Så att man känner att, ja, men vadå, det här är inte så jävla svårt. Utan nu gäller det. Men det är väl det som har varit... Ja, största utmaningen under året. Och sen också det här med att kombinera med familjelivet, att det är ju, man jobbar hårt, man är liksom aldrig tillräcklig någonstans, och man känner så här, ja, men på bekostnad, det blir på bekostnad av ens egen hälsa och familjen då, om man jobbar väldigt mycket. Och det är klart att det är någonting jag måste tänka på nästa år. Men mycket är ju också att det kommer sjok för oss. Alltså det är ju inte så att vi har en arbetsbelastning som är konstant. Utan det kan vara en vecka när man har mycket mindre. Man kanske har några förhör. Och man kanske inte alls har de här jobbiga rättegångarna och svåra. Så då kan man ju se till att göra andra saker. Så att det är väldigt upp och ner i vårt jobb. Och det tycker jag är kul. Men då gäller det ju att verkligen återhämta sig under de perioderna.
Det är jätteviktigt. Men jag tänker också på att vi pratar om vad som har varit, förutom då vi pratar om i media och sådär, så det mest uppmärksammade har väl varit typ ASAP i Sverige, vilket är ju mycket märkligt på grund av att det handlade om det var misshandel och alltså det var ju relativt, om man ska säga då, ur ett brottmålsperspektiv, inte ganska dussinmål på det sättet, men den enorma massmediala uppmärksamhet det fick, det var ju också på sommaren, för vi, men sen är det också de här kvinnomorden som har varit och de här unga tjejerna, men det, trots det så är det, jag vet inte, folk gillar lite mer det kändiskapet och USA, att det är spännande, och det säger väl en del av vårt samhälle tyvärr, för jag tycker trots allt att man kanske borde lägga en mycket, mycket mer resurser på det här kvinnovåldet, och det är alltid några mål som blir de mest uppmärksammade, som Knutby, alltså det finns ju mycket sånt, men något som har varit, som vi har pratat om i podden också, är de här tidsbestämda straffen, när man har fått livstidsstraff. Nu har ju några som jag tyvärr chansar på inte skulle få, typ Tony Olsson, och det är väl bra att man har möjlighet till det, men intressant,
Knutby,
han fick också det, ja. Och som jag sa då, Tommy Sutrius, han har redan fått när vi pratar om det. Det ska bli intressant att följa också den utvecklingen, hur det kommer bli, för jag trodde faktiskt inte det i just de fallen, men många är väldigt upprörda också, såklart, det här med Knutby och så. Mm. Men jag tror det är viktigt också när man har sådana här poddar, att man diskuterar med sakerna så att människor förstår, för det är så lätt att bara bli helt så, ja, det är så fel, men det är ju någonstans, har man skött sig och man kanske har gift sig och man har fått barn och allting när man är där och visar det, då måste man ha möjlighet att kunna, fast man har begått och såklart väldigt allvarliga brott. Men vi kommer komma in på det framöver också, avsnittet som vi pratat om tidigare. Jag själv blev ju då, det var ju en nära vän som blev utsatt just för ett mordförsök. Det är ju inte lätt att hantera. Jag förstår ändå människor som känner så, för när man blir så nära någonting, då kommer ju verkligen primitiva känslor upp. Det gjorde det i mig med. Så det var också en utmaning, måste
jag säga.
Det
var ju också väldigt...
Under 2019. Att lära, att hantera det. Och någonstans bara orka... Alltså meningen med livet, det blir, och att det inte känns som att man kan räcka till, man vill finnas ännu mer, man vill göra, alltså det var många känslor, och samtidigt sköta sitt jobb för alla andra klienter. För jag tror att det är en konstant utmaning för oss, att lära oss hur mycket ska vi finnas till för våra klienter. Man skulle vilja finnas till för alla hela tiden. Men det blir ju så, vissa finns man ju mer till för än andra. Vi kan ju inte finnas 100, så är det, för det handlar så mycket om vad som händer i utredningarna.
Ja, och det måste man ju också lära sig, att vara tydlig med klienterna. För det är någonting jag också måste ta med mig, som jag har pratat med andra kollegor om. Just det här att när man också har häktade klienter, att vissa kan ju ringa hela tiden och förvänta sig att man ska kunna svara. Och det är väldigt svårt att komma i kontakt med häktet, ta tid. Och vi sitter ju ofta upptagna i rättegångar eller på förhör, och då har inte möjlighet att ringa hela tiden. Mm. Så att man också är tydlig med att det här kan du förvänta dig, och så kanske jag kommer att träffa dig en gång i veckan, och då kan vi gå igenom det tillsammans, alla dina frågor, men jag kan inte ringa hela tiden. Och så är det ju med andra klienter också, att det är svårt. Alltså. Och sen är det ju så här, alltså, vissa klienter gillar man ju jättemycket.
Ja, men som är allt i hela livet. Alltså ja. Vissa klickar ju mer med
andra.
Ja,
och det är klart att man då kanske gör mer, och man, alltså, jag har tänkt på det mycket. Vissa klienter får man otroligt mycket energi av. Mm, mm. Men vissa får man ju riktigt dålig energi av.
Och vissa vill ju äga en. Men jag tror så här, man läser, man får såklart, folk rekommenderar. Men det är så svårt att säga, bara för att jag var väldigt bra för den ena. Så man är ju lika bra jurist för hela tiden. Ja. Men just det här, hur mycket man kan höra. Så handlar man själv, precis som du säger, man har massa häkter mål samtidigt och så. Så att det är inte så att man är en sämre människa. Det finns ju något som heter... Jag tror advokattipset, eller advokattips på Instagram.
Ja, just det.
Så skriver lite vad advokater...
Ja. Och vi undrar vem det här är.
Ja,
har
som
ni
vet.
Tips?
Så hör av er. Nej, men vissa grejer stämmer. Man blir så här typ, om de inte får tag i sin advokat, men skulle man skicka sms att de har en kompis som sitter misstänkt för grov narkotikabrott, så kommer man ringa.
Lite på så här, en gång, ja. Exakt.
Och alla känner igen sig i det. Men, och det kanske låter cyniskt och hemskt, men så är det. Man vill ju finnas till... och så kunna hjälpa till när man bara kanske har en vanlig fråga. Alltså vi är inga onda människor, men allt beror ju på vad, och allt handlar inte bara om pengar, men det här handlar ju mycket om relationer.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och vi kanske, innan vi avslutar, vill bara ha lite tips för nyåret. För man, eftersom vi lever så nära crime, eller vi jobbar med det, så vi inte alltid lika intresserade av att titta på det eller läsa. Alltså filmer och serier och så, för vi, man vill ju koppla av. Mm. Men jag skulle ändå ta med att... Ja, man vill, för vissa frågor, vi kan inte prata om vissa serier och så. Men ju Suits, jag vet, du har inte sett den. Men den kan jag tipsa om man vill bli advokat. För att vi har pratat om våra kärnvärden ganska nyligen på tal om marknadsföring. Och när jag skulle plugga till advokatexaminationen så tittade vi på Suits. Och då plötsligt såg jag att nästan varje avsnitt handlar lite om några kärnvärden eller jäv. Alltså det är väldigt, de tar upp det. Visst, det är ju amerikansk rätt, det är ju inte helt... lika som svensk, men ändå ganska mycket intressanta, mycket faktiskt bättre än jag trodde. Förutom då man vill bli inspirerad av sjukt snygga människor och kläder och coola, de är ju väldigt roliga också, härliga så typer. Jag önskar man kunde vara, alltså så, jag kan ibland göra det bara för att ibland när man blir så trött man inte orkar få någon inspiration, då kan man kolla bara shit. Det är lite kul ändå. Aha. Men framförallt är, handlar det om att man förstår ändå vad det handlar om, alltså konstanta dilemman och så, det tycker jag visar bra, mycket bättre än jag trodde innan jag faktiskt blev advokat. Så det kan jag inspirera för att bli advokater.
Och den finns ju...
Den finns på Netflix, ja. Och sen, har du någon annan tips på något annat? Så man blir domare eller åklagare?
Judge Judy, nej.
Hon är jävligt cool i för sig. Nej, men alltså, det finns ju vissa filmer.
Om Malins bok.
Ja, Ögtäcker ja, syfte precis. Också. Den är ju riktigt bra. Vi pratar, och lyssna också på det avsnittet. Det är ju exakt. Superintressant. Ja, och sen är ju Roslund Hellström som hon också gillar mycket. De tycker jag också är väldigt duktiga. Ja. Sen visst ju som Simon Häggström skriver bra. Och jag gillar ju Denise Rydberg jättemycket. Ja,
hennes, älskar henne. Ja, hennes, också som person, men hon är ju riktigt bra. Hon knyter ju an till de här ämnena.
Ja. Exakt.
Så att, och det är ju en åklagarsekreterare som är huvudpersonen i hennes...
Precis, och Katarina Wenstam skriver väldigt bra. Så finns Caroline Engvall. Det finns många som skriver ändå, tycker jag, som man kan bli inspirerad av om man vill nu. Intresserad av juridik.
Precis. Mikaela Blei är också väldigt duktig.
Ja, och Sen är det ju Heder, kan man ju rekommendera, faktiskt väldigt många som gillar den serien. Och jag med såklart, jag är med.
Det här är min frisör, hon...
Vadå?
Nej, men jag måste ändå, den här Heder, har du sett den? Den är så bra.
Ja, men det är
var
så...
ju väldigt kul.
Ja, ja, den är verkligen, och där har jag verkligen försökt göra så korrekt juridiskt. Mm. Men det var någon kollega som kom och bara, gud, har inte du fått säga till om något, på tal om missensamma personer? För det, allting är ju fel. Jag bara, ursäkta, vad menar du? Det är ju typ inte, eftersom jag vet ju så... Jag bara, men allt kan man ju inte göra dramaturgiskt. Men jag blir så provocerad. Man bara, men tror du... Alltså, det var så typ den kommentaren. Jag bara, men vad är det du säger till mig? Alltså, det är bara så här ohövligt dessutom. För jag har ändå fått så mycket att det verkligen stämmer. Att det är, framförallt rättegångsscenarna är ju helt korrekta, kan jag säga.
Där du också är med.
Yeah!
Och din mamma.
Ja, men nu hjälper jag till med säsong 2 faktiskt.
Ja, vad kul. Så det blir
jag tror det kommer bli riktigt bra. Kommer bli riktigt bra. Ja.
Mm. Och sen största av allt också.
Ja.
För er som inte har sett den, så se den. För den är ju väldigt bra.
Och den gav jag till min gudson som bor i London innan jul. Mm. Och han bor där. Och den gav jag till honom. För jag tycker den är fantastisk. Men det var faktiskt hon på Pocket Shop som sa det. Just för han är 14. Och det tror jag är jättebra, för det handlar också om droger och sånt som de börjar, och han går privatskola där, och det förekommer ju även här i Sverige, förekommer väldigt mycket droger och sånt. Så jag tror att den är mycket bra att läsa, även för vuxna.
Precis.
Ja, men Ma, hon skriver ju, alla hennes böcker är också super, väldigt bra. Ja, men vi älskar ju böcker, så böcker är ju...
Böcker är...
Ja, men med filmer, har du någon...
Nej, alltså ingen egentligen. Jag laddar ner den här, för jag ska åka upp till Åre nu här i.
Ja.
Den här Marriage Story.
Mm.
Har du hört talas om
den? Så, jag läste den.
Har du sett den? Var den bra?
Oh, fantastiskt, på tal om relationer.
Ja,
magiskt.
Exakt. Det kanske inte har med just brott att göra, men den har ju fått otroligt bra
den är
kritik.
Fantastisk.
Ja, vad kul, för att jag bara ser fram emot
det. För det handlar ju om en separation, fast på ett sätt ett romantiskt perspektiv. Ja, men mer sånt tycker jag. Alltså ändå se lite det goda och fina i någonting som ändå går sönder. Ja, och de är så duktiga skådespelare. Ja, och sen Laura Dern är ju fantastisk. Hon är ju skilsmässadvokat i den. Så klockren, helt underbar. För många tycker, om det är så amerikanskt, jag bara, ja, fast lite det är... börjar det komma så här också.
Faktiskt, mer och mer.
Framförallt de som jobbar just med vårdnad då. Jag kan tycka att där handlar det väldigt mycket om advokaterna på ett annat sätt, skulle jag säga. Än vad det gör med brottmål till exempel. Men sen finns en bok, och det var faktiskt, det roliga var att det var faktiskt Denise Rubberg som rekommenderade den på Pocket Shop. Nu känner jag henne privat och så, men hon gjorde Piccolo, tror jag det är, Små stora saker. Helt fantastiskt. Vi gav den till våra anställda i sommarpresent, tror jag. Den handlar om en mörkhyad sköterska som är fantastisk, som är på ett sjukhus där ett litet barn dör när hon vårdar ett spädbarn. Och då är det vit makt, alltså de är rasister som är föräldrar. Och sen handlar det om att man får se deras olika perspektiv. Mm. Men också försvarsadvokaten som får jobba med det här med rasism, som inte tycker sig vara rasist. Eller som inte, men den är så bra. Alltså den är otroligt bra.
Och vad heter författaren?
Små, Jordi Piccolo, eller Piccol, Piccol. P-I-C-O-U-L-T. Jag vet inte helt hur man uttalar det. Men den rekommenderas. Plus Riggad sanning av Brian Stevenson, en försvarsadvokat i USA. Alltså helt fantastisk bok. Så den fick våra anställda i julklapp. Ni märker att jag vill påverka dem. Nej, men det handlar om värdegrunder. Nej, men också... Okej, deras rättssystem är ju helt galet i USA. Verkligen, man får ju rysningar. Men också återigen att bli påmind om vart är vi på väg. Den boken är väldigt bra för att se.
Och hur bra vi har det här i Sverige.
Exakt.
Och att vi är oroliga att det här kommer att förändras.
Ja, precis. För jag hade en diskussion, kan jag säga, med några faktiskt domare. Om vi diskuterar det här som har varit nu med, du vet, åklagare och mot advokater. Jag var med på en artikel. Det handlar lite om...
Idén, ja.
Ja, om att åklagare löper amok, var ju det, kanske lite felaktig rubrik, men det är idén som väljer. Men liksom, att de har ju så mycket makt, åklagare, och man måste ta ansvar för den makten. Och just vad man faktiskt kan hända om man då bara väcker åtal mot någon, fast man kanske inser att med viss bevisning att det inte kommer räcka. Alltså väldigt uppmärksammade mål, det håller på väldigt många år. Men jag tyckte även det här var problem när jag var åklagare, för många åklagare är så förbannade, jag har hört. Och även jag märker vissa knappt hälsa på mig. Men
aha,
ja.
Efter den här artikeln.
Ja, de är så men de tar åt sig. Alla är bara, men varför tar ni åt dig? Jag tar inte åt mig med de här advokaterna. Alltså när man skriver mot advokater, för jag känner inte igen mig i det. Men alla åklagare är inte bra. Det är en viss självgodhet som jag själv kunde uppleva som åklagare. Men jag har sett att alla är inte bra. Och det är så, men vi har inget bra system att granska. För att man, det finns liksom inga riktiga repressalier om man gör de här felaktiga besluten. Så ändå faktiskt, man kan förstöra människors liv. Och det finns alltid, tyvärr då, åklagare som inte alltid tar det. Och ett ännu större problem är ju också hur mycket man lägger ner. hur många människor som kanske inte får möjlighet att få en rättvis, alltså målsägande så drabbas på grund av att man bara ligger ner. Visst, man kan börja överprövning, men det kan ju ta ett halvår och så. Ja. Jag tycker att det är ett jätteproblem. Jo, och att man då ibland då, som vi pratat om, att man bara ser till en grupp och att man då väcker åt och kanske bara för att de råkar vara där och man säger att typ alla de är kriminella ungefär. Mm. Men då var det en person som sa, men vadå, de är ju ändå skyldiga fast kanske inte bevisningen räcker. Och jag bara, det där är precis som man inte får tänka. Det är ju livsfarligt om du är domare och tänker att de är ändå skyldiga eller som åklagare. Man får inte tänka så.
Nej.
Bevisningen måste räcka. Du får inte missbruka din makt på det sättet. Och så jag blev så upprörd. Men det är det som ligger bakom. Lite den här självgodheten, vadå, vi förstör inte människors liv. De har ju redan satt sig där. Man bara,
de har ändå valt det på något sätt. Är du i fel? Och det var ju det kan vi tipsa om det avsnittet om vi inte har lyssnat på det. Det här med om man är medgärnings... Alltså hur man bedömer om man är en i en grupp. Och hela gruppen då blir dömd för ett brott. Som det här exemplet som jag hade uppe i Falun, den här skjutningen. Som nu kom domen faktiskt i förrgår.
I hovrätten?
Ja, i hovrätten. Då blev skärpt, alla dömdes för medhjälp till mord. Ingen då för själva, bara mord. Eftersom man vet inte vem som har skjutit. Alltså det kunde inte bevisningen då utsäga. Men de höjde det till 16 år för bara medhjälp. Eller bara medhjälp. Det var en som avled och en som blev då skottskadad. Så att, och då skrev hovrätten att det var en form av avrättning. Just att man hade skjutit på nära håll då, den person som avled och sen den andra i ryggen som då är försvarslös. Och så såg man till då den här personen då som överlevde dens dödsångest i, vad ska man säga, gärningsögonblicket. För man fick också höra när den personen ringde till polisen och till sjukvården då, direkt i anslutning.
Just det var din klient.
Ja. Så att där kunde man inte konstatera då vem som hade skjutit, alltså vem som hade hållit i vapnet, men man kunde konstatera att alla tre hade varit på platsen. Och det ansåg man att bevisningen räckte till. Sen kan man ha personliga åsikter om det, och om jag hade varit domare i det hela, men jag tycker ändå man ser lite tendenserna till att det blir hårdare straff. Alltså det här också bland domare. Alltså att,
de påverkas ju.
Ja, de påverkas. Ja. Alltså, ja, det är liksom, jag har lite en oro.
För vårt rättssystem kan man ändå säga utgår ifrån att framförallt domare och åklagare att det är väldigt bra personer, och det är ju de flesta. Men alla är inte det. Och då måste vi ändå ha system som liksom stävjar det. Det får inte, för annars blir det maktmissbruk, och det, jag vill inte vara del i ett sånt rättssystem, vilket jag även kände när jag var åklagare. Det är inte, tror jag, många vet, för jag vet flera försvars. Ja. Man har en sån enorm makt, alltså verkligen enorm makt, och det skapar ju såklart mycket ångest. Ja, det är ju så här, man insåg ju, men det gäller ju att man hela tiden påminner om det. Och att det är människor som drabbas. Att man inte kommer för långt. För kommer man för långt bort från det och blir cynisk, då ska man nog byta jobb. Eller göra något annat. Eller testa kanske just att bli advokat och komma nära människorna. Jag hoppas, det var därför jag skrev på den här artikeln. För jag vill få igång en debatt, för det här debatteras ju inte. Det här är en brist vi har, uppenbar brist. Och man ska hela tiden vara, att man ska gå på tå för att åklagare är så fantastiska och domare. Absolut, men det är även försvarsadvokater och brottmålsadvokater och målsägandebiträden. Varför ska inte vi få samma status? Alltså det är så här, vi behövs alla. Men det pratas vi lite om. Vi ska bara ta all skit och liksom, du vet så.
Ja, men vi har ju gått från de positionerna till den här sämre vad ska man säga, positionen. Men min förhoppning är också att fler väljer att byta vad ska man säga, inte yrke, men byta plats då i rättssystemet. Alltså att åklagare väljer att bli advokater för några år kanske, och sen att man går tillbaka. För hade jag vetat om, när jag var domare, det jag vet om nu efter att ha arbetat som advokat, alltså det hade gjort mig till en så mycket bättre domare.
Eller hur?
Så att och det tycker jag är tråkigt, för så är det ju i andra rättssystem. Så i England till exempel, att man arbetar på olika positioner. Man får en helt annan förståelse. Domarna vet inte hur det är att arbeta som advokat. Advokater vet ju inte hur det är att arbeta som domare. Och man vet inte hur det är att arbeta som då åklagare.
Nej. Och det är såklart en brist också. Ja. För det, jag upplever det en väldigt stor fördel att kunna förklara för mina klienter hur just framförallt åklagare tänker, och du som domare.
Ja, jag gör det ofta.
Men jag tycker vi kan väl då knyta säcken i att vi har blivit, 2019 blev vi bättre människor framförallt. Bättre yrkespersoner av att, jag tycker det, och det är det som det handlar om, att våga gå utanför då sin bekvämlighetszon och stärka sin självkänsla, är att man får nya perspektiv. Och hur berikande det är.
Ja, men det här jobbet är fantastiskt. Ni som funderar på att bli jurister och kanske jobba med brottmål, det är wow, det är världens roligaste jobb.
Det är, ja, men det är en ynnest. Mm. För jag fick en fråga, jag var och föreläste för Centerkvinnorna om människohandel, så var det, det har precis kommit den artikeln om min då, hon har ett pseudonym, så Josefin som hon inte heter, men hon kallar till artikeln, är den. Och då sa hon, hur ser det ut? Jag bara, men det här, hur kan jag inte jobba med det? Det här är min livsnerv liksom. Jag, det ger mig så oerhört mycket. Så hoppas ni blir inspirerade.
Ja, verkligen. Ja. Och så hoppas jag att ni, eller vi hoppas på att ni fortsätter lyssna nästa år. Ja. 2020 kommer bli världens bästa år. Nu ser vi fram emot det.
Ja, jag tror verkligen på det. Tack och hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.